Klockan är nu 1 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
Idag kommer vi gästas av Emma Johansson från Göta studentkår som ska yttra sig om det nya förslaget för att utveckla Göteborg som studentstad. Elon Musk och över 1000 forskare vill stoppa AI-utvecklingen och vi ska även få insikt i hur nya utställningen Världens spel kommer att se ut. Men först en aktuell nyhet.
En ny svensk folkräkning ska genomföras på förfrågan av regeringen och Sverigedemokraterna. Den senaste folkräkningen skedde år 1990 när Statistiska centralbyrån skickade ut blanketter till landets hushåll. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson är det en viktig fråga i Tidöavtalet och speciellt viktig är FSD som ser folkräkningen som ett sätt för att hitta personer som befinner sig illegalt i landet.
Demokraterna i Göteborg har lagt fram en motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026. Förslaget innebär bland annat att en strategi ska tas fram för att göra Göteborg till en attraktiv studentstad. Dock finns det redan ett liknande projekt där fokuset ligger på att bygga fler studentbostäder. Och med oss i studion har vi Emma Johansson som är vice kårordförande i Göta studentkår. Hej,
hej
Emma!
Hej!
Hur ser du på det här förslaget?
Jo, men alltså på det stora hela så ser vi liksom från kårens sida på det som någonting bra. Men däremot så tror vi kanske inte att det här är rätt väg att gå för att det ska bli bättre för de studenter som finns i Göteborg idag.
Ser du någon skillnad från det projekt som redan finns?
Nej, det är väl det som är det stora problemet. Det finns ju ett projekt som heter GBG 7000+. Och det projektet ser inte ut att ro i land som det ska ens. De ser ut att nå upp till ungefär hälften av de studentbostäderna som de har lovat studenterna. Och för att bli Sveriges bästa studentstad så behöver vi ju någonstans att bo såklart.
Är det den största förändringen som behöver ske?
Jag tror att det är en av de allra största förändringarna som behöver ske. Studenter som bor i staden måste känna att staden är bra innan vi kan börja locka till andra studenter som förslaget också vill att vi ska göra.
Vad kan man mer göra?
Jo, men jag tror att möjliggörande för studiesociala platser, studiesociala aktiviteter för studenterna är minst lika viktigt som att ha någonstans att bo. Det sociala sammanhanget har vi sett är så viktigt, framförallt nu efter pandemin, för att ensamhet ökar så otroligt mycket. Och för att motverka ensamhet så är det sociala sammanhang som är superviktiga.
Då tackar jag dig Emma för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Folkhälsomyndighetens årliga rapport om svensk folkhälsa visar positiva tendenser. Befolkningen uppfattar generellt sin hälsa som god. Risken att dö innan pensionsåldern har minskat och det har även dödligheten i cancer och stroke gjort. Men man kan också se tydliga skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Folkhälsomyndigheten ser en tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och hälsa. I gruppen med lägre socioekonomisk position röker fler, dör fler innan 65 års ålder och den fysiska aktiviteten är lägre.
En bostad i Lindome blev beskjuten under natten. En granne vittnade till polisen om att glasrutor har krossats och att en person snabbt lämnat platsen i en bil. Ingen uppges har kommit till skada. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.
Vi har med oss utrikesreporter Linnea Sarkar. Och vad ska det handla om idag, Linnea?
Idag ska det handla om bland annat Finlands NATO-medlemskap och nyfödda geopardungar i Indien. Men först, minst 30 personer har omkommit och 7 personer saknas efter en färjebrand som slagit ut i Filippinerna under gårdagen. Färjan med dess 250 personer i passagerare och besättning var på väg till Holo i Sulu-provinsen när den fattade eld, meddelar TT. En amerikansk journalist från Wall Street Journal har under torsdagsmorgonen gripits i Ryssland misstänkt för spioneri. Det rapporterar den ryska nyhetsbyrån Interfax. Just nu röstar Turkiets parlament om Finlands medlemskap i NATO. President Recep Tayyip Erdogan meddelade den 17 mars att man var redo att godkänna Finland men inte Sverige. 29 av 30 medlemsländer har hittills godkänt Finlands medlemskap. I måndags omkom 39 frihetsberövade migranter i Mexiko efter att en brand uppstått i förvaret. Branden ska ha startat efter att en av migranterna tänt eld på en madrass i protest mot frihetsberövandet. Nu utreds det vakter och statligt anställda på plats för att de inte har hjälpt migranterna ut, uppger åklagaren. Men nu till lite gladare nyheter. I Indien har det fötts 4 gepardungar efter att arten har varit utrotad i Indien sedan 1950-talet. Geparden har fått ungarna. Geparden som fått ungarna har förflyttats från Namibia i en del av ett projekt för att försöka återinföra arten i Indien. Tillbaka till er.
Tack för detta, Linnea. Bromsa utvecklingen av starka AI-system i ett halvår. Det menar Elon Musk och ytterligare över 1000 forskare och verkställande direktörer som genom ett brev publicerat på institutet Future of Life's hemsida skriver att utvecklingen av AI kan hota mänskligheten. Vi på Radio Göteborg Nu lät Donald Trump och Barack Obama diskutera vad de tycker om artificiell intelligens.
I'm Barack Obama, the former president of the United States. But just so you know, this is the version of me.
Of course you are fake, you little piece of shit.
Mr. Trump, you are also fake. I mean, that's the version of you as well.
Really? I don't think so.
Yes, you are, but let's discuss artificial intelligence.
Så kan det alltså låta med AI. Verkligt va? Men för att få en riktig och seriös röst pratade vi med Magnus Strand, som är forskare på Uppsala universitet, och han tycker att AI-uppropet bland annat riskerar att skymma sikten för de riktigt allvarliga problemen med artificiell intelligens.
Jag tycker att den här diskussionen om AI-teknik som ett hot mot mänskligheten eller civilisationen är en diskussion som skymmer det som är de verkliga intressanta riskerna, nämligen risken för att någon utsätts för diskriminering genom att ett AI-system har en inbyggd tendens att till exempel inte vilja ge kredit till kvinnor eller personer med utländsk bakgrund.
Magnus Strand menar att det är de små riskerna som kan ge stora problem.
Jag skulle vilja föra tillbaka diskussionen till konkreta verklighetsnära risker. Jag kan förstå att man tar till de här stora riskscenarierna för att på något sätt väcka intresse. Det finns många sådana här små risker som enligt min uppfattning är de som man behöver fokusera kanske mer på än en hypotetisk risk för mänsklighetens undergång eller att hela universum skulle förvandlas till ett robotsamhälle, vilket är sådana här saker som man ibland då föreställer sig som någon slags yttersta extrem risk.
Reporter var John Lundberg.
Och nu ska vi till Världskulturmuseet där vår reporter Hampus Zetterqvist befinner sig med Björn Lindgren som är innehållsproducent för deras nya utställning Världens spel.
Yes, jag och Björn står här på mitt i utställningen faktiskt i ett torg där man kan spela lite historiska spel helt enkelt. Det finns allt från gamla schackvarianter till ett gammalt japanskt kortspel och sådär. Men det är mer intressant att veta lite mer om den här utställningen kanske. Björn, vad är grejen med den här utställningen?
Ja, hej allihopa. Ja, här på Världskulturmuseet så öppnade vi på lördag vår nya utställning Världens spel, World of Games. Och den har sin utgångspunkt i att vi som museum har oerhört mycket spel i våra samlingar. De äldsta spelen vi har går väl ungefär 5-6 tusen år bak i tiden är det äldsta spelet vi har. Och sen är det hela vägen fram till nutid. Och det här är spel som kommer från alla kontinenter, olika kulturer, olika samhällen. Och det är kortspel, det är brädspel, tärningar, mycket fysiska spel så att säga med komponenter.
Varför blev det utställningen just om spel?
Ja, vi har ju som uppdrag som Världskulturmuseum så ska vi levandegöra och tillgängliggöra kulturer i världen. Och det är en ganska bred skrivning, men det innebär också att spelkultur är ju någonting som förekommer idag. Det finns oerhört mycket communities, oerhört mycket kulturer kring spel och subkulturer. Men det vi tyckte var att historiskt så har vi ju faktiskt, i och med att vi har så mycket spel, som går långt bak i tiden, så tyckte vi att vi kunde skildra spelande genom tiderna, där vi kan visa med våra föremål, men också inlånade föremål, hur människor har spelat spel i olika tider och framförallt vilka spel de har spelat. Och att man då som besökare kan komma hit och upptäcka spel man kanske inte visste fanns.
Var kommer det ifrån?
Jag är skyldig till idén, brukar jag säga. Därför att jag har själv en liten bakgrund i speldesign och ett visst spelintresse. Och när jag började här på Världskulturmuseet för ungefär 4-5 år sedan, då sökte jag i museets databas där vi har alla våra föremål samlade. Och då skrev jag in spel och då ploppade upp en lista med bilder på hundratals föremål. Det är tärningar, kort, allt möjligt som vi hade. Och då tänkte jag att men gud vilket roligt material. Det här är ju, jag har aldrig hört talas om det här. Det här verkar jättespännande. Så då pitchade jag det på en workshop som vi hade här på museet. Och då beslutades det sen från museets sida att jo, men vi ska satsa och faktiskt göra en spelutställning. Så det har varit en lång och rolig resa.
All right, kul. Vem är den här utställningen för, skulle du säga?
Ja, alltså i någon mån är man intresserad av spel och tycker om att spela, då ska man ju naturligtvis komma hit. Men vi har ju tänkt att när vi har skapat utställningen att man kan gå runt och titta och läsa, men man kan också känna, pilla, delta och framförallt spela spelen. Och då vill vi att, alltså vi har tänkt att från 7 år och uppåt, gärna generationsöverskridande. Så vi ska kunna komma som 10-åring och ha med en vuxen eller ha med en senior. Det ska vara för alla åldrar så länge man har ett intresse kring spel.
Toppen. Vi tackar för Björn Lindgrens ord där om Världskulturmuseets nya inställning. Tillbaka till er i studion.
Tack för det. På plats var alltså vår reporter Hampus Zetterqvist. Men nu till något annat. Efter de senaste dagarnas stora snackis kom igår en bild där Sveriges förbundskapten Janne Andersson och experten Bojan Djordjic poserar ihop. De har nu talat ut efter det uppmärksammade bråket som ägde rum efter matchens studion i måndags. Detta uppger Svenska fotbollsförbundet. Det var enligt förbundskapten ett bra och varmt snack där båda kände en delaktighet i att det blev som det blev. Så här säger Bojan Djordjic. Det här mötet blev mer givande än vad jag ens trodde på förhand, där fotboll faktiskt var det vi minst pratade om. Det blev ett långt, djupt och fint samtal där vi landade i ett samförstånd med förlåtelse åt båda håll.
Idag inleds den sista dagen i rättegången om Toves död i Vetlanda. Allmänintresset är fortfarande stort och många har köat sedan tidigt på morgonen för att knipa en av de få åhörplatserna som finns i rättssalen. En stor del av dagen ägnas åt vittnesförhör där bland annat en granne och rättsläkaren som obducerade kroppen ska höras. Åklagaren Adam Rullman kommer senare under dagen att meddela vilket straff han yrkar på. Skulle rättegången dra ut på tiden är en reservdag planerad imorgon.
Nu till dagens väder. Hur ser det ut Nils? Får vi några vårtecken?
Tyvärr så ser inte prognosen ut så, Benjamin. I Göteborg förväntas ett fortsatt regn under hela dagen och temperaturen kommer att ligga på mellan 1 och 2 grader. Under morgondagen kommer ett lättare snöfall dra över Göteborg som håller i sig från lunch fram till sen kväll.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen klockan 14.00. Dagens producenter var Ellie Rubin Merup och Johanna Berglund. Dagens tekniker var Vilma Mäkinen och vi i studion heter Benjamin Hanafi och
Nils Strandahl.